Eller någonting ändrades. Någonting mer ändrades.
Än ja, bara kanske. Ja.
Det, nu har jag rätt igen, Jo. Ja. Det är bara att vika ner sig. Det vet du.
Hej och välkommen till Wikipedia-podden, din valobservatör som övervakar nyheterna om världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Einarli.
Och jag heter Magnus Olsson och jag har skrivit på Wikipedia i drygt 10 år. Den senaste veckan blev jag aningen frustrerad i en diskussion där jag så uppenbart hade rätt som vi pratade om förra avsnittet.
Jaha, ja.
Och den diskussionen får vi återkomma till då under Aktuellt från svenska Wikipedia.
För att oj, så pass till och med.
Ja. Det var viktigt.
Ja. Jag har startat en veckans tävling, jag glömde säga det förra veckan. Vi kör ett videosprint igen. Det handlar om att lägga till artiklar eller lägga till videofilmer i artiklar på svenskspråkiga Wikipedia då. Får man poäng för det.
Och du har sett att det finns en instruktionsfilm då för detta på Facebook?
Ja, dels gjorde jag en mini-instruktionsfilm på själva tävlingssidan, men så gjorde jag också en direktsändning i måndags bara för att gå igenom lite grann reglerna sådär. Och fall någon som hade frågor. Det var några som hade lite frågor hur man gjorde sådär. Så det var bra. Idag i Wikipedia-podden om så ska vi fortsätta i våran serie om kommunikation på Wikipedia. Och vi kommer till kanske nästan, om vi var i hjärtat förra avsnittet med Mybrunnen, så är vi nu i hela kroppens blodådror, för nu är vi på diskussionssidorna.
Ja, precis. Och det är där, det är de som, eftersom varje sida på Wikipedia har en diskussionssida, och de viktigaste diskussionssidorna blir då naturligtvis de som hör till varje artikel. Mm. Eftersom encyklopedin ska byggas då.
Ja, och det, bara med helt kort, hur hittar man dit?
Ja, då finns ju det uppe i, det finns ju som tabblänkar uppe i, ovanför varje rubrik, huvudrubrik.
Just det, och då nästan finns det som en flik kan man säga.
Ja, precis. Och det heter artikel och sen så heter det då diskussion. Och då går man in på diskussion och då kan vi, ja, och där kan man då bara, den kan ju vara tom, då är den röd, eller så står någonting innan, och där kan man gå in och titta och läsa då. Poängen med de här diskussionssidorna som gäller artiklarna är att de ska behandla artikelämnet.
Just det. Och då är inte till exempel hur bra en fotbollsspelare egentligen är, eller att han faktiskt är bäst eller sötast.
Nej, just det. Utan det ska ju behandla någonting som kan vara relevant för innehållet i artikeln. Då.
Mm. Och jag tror vi sa det också i förra avsnittet när vi pratade om Bybrunnen, att det syftar ju till att vi försöker skriva ett uppslagsverk.
Ja, precis.
Så det gör ju de här också, fast i smalare. Bara, här pratar vi om en artikel bara.
Ja, precis. Sen kan ju det då ändå gälla flera, så att säga. Det kan ju liksom blir generella saker som ramlar ut ur en sån diskussion. Mm. Men oftast, i enklaste fallet, så handlar det bara om artikeln, eller om det ämnet då. Och man kan till och med säga att i enklaste fallet så är det en utökad redigeringssammanfattning. För när man skriver någonting i en artikel, innan man sparar så ska man skriva en liten sammanfattning om man har gjort. Då kan man skriva rätta stafer eller så. Men ibland så är det kanske man vill skriva någonting mer, att man, jag gjorde så här därför att. Och då kan man skriva se diskussionssidan, och så går man in och skriver någonting där istället.
Mm.
Och då kan man liksom motivera varför man tog bort ett stort stycke, eller man kan motivera varför man, det man la till då var vettigt och så.
Just det. Och här gillar jag hur du tänkte, att vi är järva som skribenter och gör ändringen först och sen så förklarar vi den. Jag var nästan lite försiktig först och tänkte att hur man helst kan fråga, ska jag göra så här om man gör en stor ändring? Ja, i och för sig är det en väldigt stor ändring, då kanske man ska fråga, men i normalfallet en redigering så behöver man inte fråga först om jag ska göra den, om man tror att det blir bättre.
Nej, precis, det är ju meningen, man ska ju vara järv som
ja.
Sen så är det inte fel att fråga, man kan ju
nej.
Gå in och fråga på diskussionssidan.
Och kanske speciellt om man inte riktigt själv är säker på hur man vill skriva.
Nej, precis. Eller man kanske känner att det här borde stå, men jag har inga källor, eller Då kan man ju skriva att det här har jag hört talas om att det gäller för den här artikeln, men jag har inga källor. Kan ni hjälpa mig med det eller så?
Ja.
Och sen kan man fråga om disposition, om rubriken var bra och vad som helst om man inte vill ändra själv direkt om man känner sig lite...
Just det. Och det hade vi ju uppe förra veckan. Inte just om disposition om rubriken var bra, men till och med det här om artikelnamnet är bra.
Ja, just det.
När vi pratade om Vitryssland och Belarus. Och den förs ju väldigt vanligtvis på, liksom, på artikelns diskussionssida.
Och det gör den just nu i det fallet också, Vitryssland. Mm. Nu är väl den nästan klar, men det är fortfarande gungar till lite där ibland.
Mm.
Och sen kan man ju också frågasätta innehåll och relevansen och ja, tycka att det är vinklat och sådär. Det hojtar man till om på diskussionssidan enkelt.
Mm.
Sen finns det lite formalia då, när man skriver i på diskussionssidan. Det är inte jätteviktigt första gången, det är viktigast att det skrivs som vanligt.
Yep.
Men på Wikipedia-kronologi då, så är det att vi skriver nyast sist.
Ja, just det. Det är lite fyller ovanligt. Liksom på.
Ja, precis. Det är lite ovanligt från andra forum, har jag förstått. Jag tycker det är ett bra sätt.
Det är lite blandat så på olika ställen. För ibland så kan det ju vara så att det senaste inlägget...
Tråden.
Tråden hamnar högst upp på andra forum. Men sen så diskuterar man kronologiskt neråt i alla fall.
Ja, precis.
Sådär. Så att, men här är det neråt hela tiden.
Och jag tycker det är jättelätt att följa då. Men det är väl en vanlig sak kanske. Och sen så vill vi att varje tråd ska ha en rubrik. Alltså det ska bara vara en rubrik. Man behöver inte lägga på en ny när man svarar. Det är ett ganska vanligt att man gör det i början.
Ja, just det.
Att man skapar ett ny rubrik när man bara svarar. Men det är inte heller så känkligt, men det går att lägga till i efterhand och sådär. Men det är tanken, man ska ha en rubrik på varje tråd då. Och sen så ska man, när man har skrivit sitt inlägg, så ska man signera.
Just det.
Och det gör man med 4 tilde-tecken enklast.
Och sen här är en liten klurig grej då, och det är ju att man ska försöka... Vi brukar ju indentera för att se... Att ett nytt inlägg är väl huvudsyftet med den. Men ibland så används den ofta för att visa vem är det jag svarar på.
Ja, precis.
Alltså om det inte är uppenbart är det senaste inlägget. För då lägger man bara på ett nytt kolon och gör en ny indentering.
Ja, precis. Det blir en ny indrag då varje gång.
Ja, men ibland så kanske man tänker att det här senaste inlägget, det bemöter inte jag. Det är en helt, det sticker iväg åt ett annat håll. Jag vill svara på den som ställde 2 inlägg bak. Då behöver man inte göra lika många indrag för att visa det tydligt. Men det här är ju, det finns på sidan Wikipedia kolon diskussionssidor lite exempel på det här, men jag uppfattar det som att det är inte helt utbrett hur vi använder det, liksom alla använder inte det här konsekvent.
Nej, precis. Och ibland så hamnar man någonstans mitt emellan och sådär också, så att det är inte alltid så enkelt. Men det är sant, och då finns det ju nu den här, vad heter det, finessen man kan slå på.
Beta-funktionen till och med.
Beta-funktion, där man har en svara... När man slår på den så får man en svara-knapp efter varje inlägg och efter varje inläggssignatur.
Mm.
Trycker man på den svara-knappen, då hamnar den under det inlägget med rätt antal indenteringar då. Och det signeras automatiskt.
Ja.
Jag har slagit på den, men jag har inte använt den jättemycket ännu. Och det är bara för att jag är ovan.
Ja. Jag har slagit på den och använder den lite då och då, men ibland så, speciellt när diskussionerna inte är så långa så att man redan ser den vanliga redigera-knappen, så trycker jag på den för att svara i alla fall, av gammal vana.
Ja, precis. Och det, ibland är det en bit att scrolla upp ju till, och det, så det kan vara skönt att slippa. Så det är där man kommer lära sig att använda, så att säga. Och sen då så ska man, det finns lite etikett då, förutom allt det här vanliga, att man ska vara tydlig, man ska vara schysst, man ska inte hålla på och tjafsa och tycka saker innan man, alltså berätta vad som är fel och vad det beror på innan man har fått svar på sin fråga kanske, till exempel. Men en annan är att man ska inte ändra i andras inlägg. Och gör man det, man kan, alltså det är inte jätteförbjudet, men då ska man göra med mycket stor försiktighet. Då. Något stavfel, något uppenbart kan man alltid göra och skriva det. Jag har gjort det några gånger. Någon gång har jag liksom gjort fel också. Då. Jag trodde det var negation för mycket, men det var inte det. Och sådär.
Mm.
Så helst ska man låta bli. Man kan alltid fråga på användarsidan då. Menar du verkligen det här?
Just det.
Fast det är uppenbart. Jag brukar vara jäv där också faktiskt. Ja, och sen jag vet inte. Jag tror att det var diskussionssidorna som jag hamnade på första gången när jag förstod vad Wikipedia var. Det var tack vare diskussionssidorna som jag lärde mig att förstå vad Wikipedia var och hur det fungerar genom att läsa. Jag tror att det var liksom, det var där jag hamnade först. Och vad jag intresserade mig då var i början var att det var att se det här, vad som hände bakom kulisserna.
Mm.
Dels tjafset som fanns. Dels då hur kontroversiella ämnen behandlas och hanteras, diskuteras mellan varandra med ganska starka ord ibland ju. Och saker som då inte hamnar i artiklar för att de inte uppfyller den här levande personer och sånt där. Mm. Lite skvaller, ganska grovt skvaller då, så att säga.
Ja.
Det kunde man också läsa där, så det var lite som flashback på det sättet. Och jag tyckte det var roligt, men framförallt så fick det mig att lära mig Wikipedia och se hur det fungerar. Så jag brinner väldigt mycket att man ska in och läsa på diskussionssidorna. Och de är också viktiga för transparensen då, tycker jag. De visar ju varför vi väljer att inte skriva vissa saker och så.
Mm.
Och visar hur vi tar ställning till det och vilka som har tyckt annorlunda då och sådär.
Mm.
Och sen finns det då alltid, även för diskussionssidan så finns det alltid en historik.
Just det. Och det kan ju vara lite klurigt med historiken på diskussionssidorna. Eller så här, historiken är lätt, för den finns alltid kvar. Men diskussionerna, ibland när de blir väldigt långa så arkiverar vi dem på undersidor. Och då kan det vara lite svårt att... Ja, det kan vara väldigt mycket att läsa när man ger sig in i ett ämne som har diskuterats mycket.
Ja, verkligen. Och ofta så är det då på något sätt färdigdiskuterat också, så att tycker man ändå någonting där så kan man ju absolut skriva det då, men då lär man ju få veta att det där gick vi igenom för 4 år sedan och vi är ganska
nöjda
som ser ut nu.
Ja.
Med en hänvisning då till diskussionssidan.
Ja. Och här är väl någonting som vi inte är jätteduktiga på, som man kanske skulle kunna fundera på, är det här någonting vi ska ta upp? Och det är ju sammanfatta en sån här lång diskussion som har varit, som arkiveras, men sätta den någonstans högst upp på diskussionssidan. Här är en viktig diskussion vi hade i det här ämnet som vi kom fram till det här. Så att man slipper dels lägga in ett nytt eller helt tokigt börja skriva i artikeln om att men det här har vi redan diskuterat i en lång vända.
Det görs ibland faktiskt. Ibland så kanske man inte vill göra det för att man tycker att man framhäver det på något sätt då kanske.
Jo, men jag menar just när det är någonting som är viktigt så att man vill framhäva det.
Ja, precis.
Det fanns ju den möjligheten i ett av de här diskussionsverktygen som har testats, som inte har slagit stort, det som kallades för Flow.
Ja.
Då fanns det ju möjligheten att märka upp avklarade diskussioner så att man liksom, de kunde sitta på högerspalten så där bredvid högst upp.
Ja, något sånt finns ju inte riktigt. Det tror jag inte.
Nej, det gör ju inte det just nu. Så nu får man ju göra det manuellt då.
Då får man skriva låt stå eller något.
Sen kan det vara, nu som ni som tittar här, vi tittar också på sidan Wikipedia kolon diskussionssidor där det finns lite saker. Och det finns ett bra råd där mitt på sidan just nu, och det är ingen brådska. Ibland så kan man ju känna sig att nu sa någon emot vad jag tyckte eller kom med ett annat förslag, jag måste svara så fort som möjligt.
Ja,
och det måste man ju faktiskt inte. Ofta så blir nästan det alltid bättre om man inte gör det.
I en het diskussion, ja, precis.
Ja, framförallt för att man kan formulera sig själv bättre om man får suga på karamellen en stund.
Ja, och kanske man märker att det är flera som tycker samma sak som inte som en annan, utan som någon annan.
Just det.
Och då kanske man får liksom kapitulera istället för att framhärda då.
Ja, eller det omvända, att det är fler som tycker som mig, men jag behöver inte framstå som en...
Klart.
Ja, precis.
Nej, absolut. Och det är svårt. Alltså,
det är jättesvårt.
Med alla besserwissrar, och jag tror i alla fall att det underrättar att vara det. Jag tror alla är det, egentligen. Alla människor är besserwissrar innerst inne. Och det lämpar sig bra för Wikipedia och bara. Men då händer ju sånt också då, att man blir lite het.
Ja.
Och det ska man försöka undvika såklart. Men som sagt, det viktigaste att ta med sig det är ju in och läs på diskussionssidorna om ni inte har gjort det innan.
Jag hade en liten till sak som i diskussionssidorna kan användas för som vi inte riktigt har nämnt den. Och det är att vissa av åtgärdsmallarna har inbyggt i sig en uppmaning att man ska också lägga till varför man la in åtgärdsmallen på diskussionssidan. Lite så som du sa det här med utökat redigeringssammanfattning i början.
Ja, precis.
De har ofta en sån här C-diskussion och de är väldigt ofta rödlänkade att ja, man har inte lagt in någonting där. Så, det är någonting som vi alla kan bli bättre på, och även jag själv.
Framförallt så ska man vid åtgärdsmallar, det är ett bra tillfälle att använda diskussionen överhuvudtaget. Att när man ser en sån och tycker att den är fel eller så kan man alltid lyfta det dit. Och, har man ändå lagt in en åtgärdsmall i en artikel så har man ju ganska stark åsikt om att det är något som är knas.
Ja, absolut.
Så, och då kan man försöka ta det på diskussionssidan istället för bara ta bort den om man tycker annorlunda.
Jag tror ju att diskussionssidorna är lite av nyckeln till att Wikipedia funkar så bra som det gör.
Ja,
för att absolut. Det finns liksom ett utlopp att komma till någon slags konsensus. Och man kan, nu börjar kanske tekniken kännas lite ålderdomlig, men 2001 när Wikipedia lanserades, då var det inte så himla vanligt att man bara kunde skriva någonstans på webben och trycka spara och så syntes det.
Nej,
och diskutera på det sättet.
Och sen så fanns det ju mycket forum ett tag, eller det fanns mycket, alla stora tidningarna hade ju att man kunde kommentera artiklar och sånt. Men de blev ju faktiskt tvungna att ta bort det.
Ja, men det var nog lite senare ändå, tror jag.
Ja, det är möjligt. Men på Wikipedia har vi ju haft kvar och faktiskt vårdat det, tycker jag.
Mm.
Det finns ju fortfarande på tidningar i och för sig. Men det sköts väldigt bra på Wikipedia oftast.
Ja, och som sagt, vi håller ju reda på, skulle det vara klotter eller skitsnack där så tar vi bort det som precis som är...
Vi modererar på så sätt.
Ja. Ja, diskussionssidor.
Ja.
Det är kul det.
Ja, precis. Det är kul. In och titta på. Och sen har vi då svenskspråkiga Wikipedia då.
Ja, ska vi ta ett konkret exempel? Hur kan man diskutera?
Ja, precis. Nu har jag två. Det är nästan alltid så handlar det om diskussioner när det handlar om svensk Wikipedia. I det här fallet ser det ju inte artiklars diskussionssida, någon av mina exempel då. Men vi har den här levnadsspann i Wikidatamall, som jag kallar den.
Ja.
Och det är jag som upptäckte att... Det var den här jag menade i introt, att jag var lite frustrerad för att jag hade ju rätt.
Ja.
Men för jag tänkte bara att jag upptäckte då att i Wikidatamallen så om Rolf Alsing, Adam Alsings pappa, så stod det att han hade barn, Adam Alsing, född 1968, och han gick bort nu 2020. Och då, för mig så framgår det som att för mig är det ett fel då när det bara står född, för att det betyder att man lever fortfarande när det bara står född. Så då gick jag in och så skrev jag på Wikidatamallar på Wikidatafrågor att jag upptäckte ett fel, kan ni fixa det? Och så började folk opponera sig och tyckte att varför ska vi göra det? och då började jag opponera mig att det är klart vi ska göra och sådär. För att det är kodifieringen, tycker jag då. Så det har jag gjort ganska många kilobyte. Jag har gjort det för att också åthutat dem och flytta den. Det låg inte på rätt ställe. Det hjälpte ju inte min frustration direkt. Jag flyttade en snällt i varje fall. Och la en blänka på bibliotekaren. Inget engagemang direkt faktiskt.
Den har varit uppe i snart 24 timmar.
Jag vet inte mer. Nej, det är fan.
På tal om inte ha bråttom.
Ja, precis.
Jag ser den igår kväll, men jag hann inte engagera mig igår kväll. Jag tänkte jag tar det här sen.
En och en halv dag tror jag att det är.
Ja,
men det blir ju så. För mig var det så självklart. Och sen så är det inte det för alla andra. Då blir man ju het ju.
Ja.
Man blir ju förvånad och då måste man ju förklara för hela världen hur det ligger till. Sanningen, trademark, eller vad säger man?
Ja.
Ja. Vi får se då. Det är inte alls självklart att det kommer bli som jag vill.
Jag har inte formulerat min åsikt till 100%, men jag tänker att det viktiga man försöker signalera med att skriva ut födelsedatum, det är ju liksom för den här personen att se vilken ålder fick de barn.
Ja.
Det handlar ju inte om, det är inte meningen att det ska säga någonting om barnet.
Nej. Jo, det finns stora poänger med det. Men det säger ju en del, dels om barnet går bort före föräldrarna, säger ju också ganska mycket.
Det gör det.
Eller det är i varje fall en väldigt uppenbarlig påverkan på den personen.
Ja.
Men samtidigt ser min poäng är att förutom det, jag menar, om någon är född på 1800-talet så förstår man att den människan har gått bort. Men förutom det så är det liksom, man blir förvånad. Och det är inte det självklara. Det självklara är att båda står hos en avliden. Det är menar jag då, den etablerade konventionen att man skriver så.
Jag tänker att efter, om man läser mycket typ tabelldata, så är det här också, ser det lite mer ut som bara en särskiljning.
Ja, precis.
Och då behöver man inte, då räcker det med att säga vilket födelseår det är.
Ja, men det är inte det som är den etablerade, det är det jag har skrivit 100 gånger i den här diskussionen, att det är inte det som är den etablerade betydelsen, även om vissa kan förstå det så.
Nej, men jag menar att det är vanligt att det är så.
Ja,
att om det står ett namn så skriver man bara ut, ja, det finns två Anders Andersson, vi menar den som är född 1968. Man behöver inte skriva att den är död, för båda är inte födda 1968. Nej, bara precis. Om båda är födda 1968 behöver man skriva ut att den också är 2020.
Nej, precis. Men det håller inte jag med om. Ofta så skriver man, det normala är att man skriver i hela spannet. Och dessutom så är, vad heter det, det är inte, det, som du sa, det är inte, poängen är inte att skriva, göra en särskiljning egentligen, för att det är ju barnen det handlar. Särskiljning finns det med att det är den här personens barn.
Ja.
Ja, vi får se hur det går. Som sagt, jag har släppt diskussionen. Det gjorde jag faktiskt igår förmiddags. Eller, tror jag. Eller var det i morse?
I morse tror jag var.
Ja, okej. Okay. Och jag har sagt, vet du, vi får se hur det går helt enkelt.
Ja.
Jag tror det kommer bli så illa som det var.
Japp. Yep.
Och sånt händer ju då.
Sånt händer.
Och sen har vi en riktigt lång rubrik på ett diskussionsutlägg.
Nästan rekord, va?
Det borde vara det. Hoppas det nästan.
Jag kan dra av rubriken så får du förklara vad den handlar om. Det är principiell fråga om användning av källor. Kan man anföra en källa bara för att exemplifiera att källans skapare har använt publikationen som Wikipedia-artikeln handlar om som källa eller resurs? Mm. Den är till och med också krånglig.
Den är lite krånglig och den är säkert väldigt korrekt skriven.
Säkert. Eller säkert. Jag håller med.
Om man reder ut den. Jag har inte riktigt pallat reda ut den, men man kan läsa under rubriken också. Så.
Mm.
Och då får jag för mig att det handlar om, kan man använda referenser som exempel på vad en person har gjort eller på att en person har varit omskriven någonstans?
Ja, det är lite av huvudsyftet med diskussionen.
Ja.
Ja.
Och det är en klok fråga, absolut. Jag tycker det ska undvikas. Det är lite jakt att bevisa relevans.
Ja.
Och då tycker jag att det är direkt fel då.
Mm.
Att ha 10 källor för att visa relevans. Och mycket omnämnd i media. 5 källor. Jag vet inte om det är mycket omnämnd.
Nej.
Bara för att man har varit omnämnd 5 gånger, även om det har varit i Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen.
Det allra bästa i ett sådant fall, det är ju att kunna källbelägga 5 stycken olika påståenden om personen med de 5 olika källorna, så att man också tillför fakta om personen genom att media har bevakat den.
Ja, precis. Men oftast är det inte det, utan oftast är det kanske bara en sak som personen är känd för, och då blir det ju...
Mm.
Då måste man skriva uppmärksammats mycket och sådär. Så att det är typiskt en påfågelgrej, kallar vi det, vesselgrej.
Just det.
Och sen så ett exempel som tas upp här är... en annan sak som jag också kan vilja göra då, att man till exempel vill tala om att någon har en åsikt, en person driver en fråga. Och då rabblar man upp så här, den här personen driver den här frågan. Och bevisa det med 5 debattinlägg som den här personen har gjort på DN Debatt.
Ja, just det.
Men det är inte ett bevis, det är bara ett bevis på att man har gjort det 5 gånger. Det är inte att man... eller hur? Då har man ju gjort den analysen själv. Och det är det, vi får ju aldrig göra analyser själva.
Nej, just det. Det blir lite grann primärkälla.
Ja, precis.
Det skulle vara skillnad om någon skriver... som en metaartikel om den här personen, och i den hänvisar att ja, vi kan säga si om personen för att den har skrivit 5 debattartiklar på ämnet. Då har man ju liksom någon som har gjort den analysen som man själv belägger med då istället. Precis. För de där 5 källorna.
Precis, och det är det som är en källa egentligen, och det är så vi ska absolut sträva efter att använda. Ibland kan jag förstå att det blir svårt, ibland kan det vara saker som är så självklara så att det är ingen som, analysen är liksom allmängods. Om någon börjar ifrågasätta det allmängodset då blir det väldigt svårt på annat sätt än att tala om att, ja men titta, den här källan och den här källan och den här källan och den här källan behåller det här påståendet. Då. Men det finns inte en källa som säger att det här är allmängiltigt. Men det är svårt, det är gränspuckar. Jag tycker det exempel som handlade om var att det är en blogg då som heter Elephant Encyclopedia. Att den har använts som referens i vetenskapliga publikationer. Det kan jag tycka att då kan man skriva det och källbelägga med några av de publikationerna. Eller alla, om det inte är så många. Ändå. Men det finns en sån här... Ja, risken är ju att det är ett sätt att visa på en uppmärksamhet. Liksom, att någon sorts cherry på något sätt.
Ja, det var en skarp observation tyckte jag. Intressant. Ja,
intressant observation och inte självklart då. Ser man att någonting, ett påstående har 7-8 källor, då kan man ana på att det finns någonting skakigt någonstans.
Ja, just det. Det blir för mycket av det goda.
Ja, då är det någon som vill för mycket på något sätt. Ja. Vill mer än vad man har täckning för egentligen.
Ja.
Normalt, inte alltid, men det är helt klart en indikation på det. Det är väl det jag har lärt mig av den här diskussionen kanske. Det tyckte jag faktiskt innan till mig. Då ska vi se, då är det dags att gå internationellt kanske.
Ja, vi tar halvsteg internationellt då. Vi har ju den internationella fototävlingen Wiki Loves Earth. Och nu har den svenska deltävlingen avgjorts, så det är lite svenskt fokus på den här. Men de går ju till internationell final, så att vi lägger under det avsnittet i alla fall. Och vinnarbilden blev en tavellik bild av ett vattenfall i Rötle. Rötlefallet tror jag heter, där vattnet polar ner och ljuset spelar vackert.
Ganska mörk bild ändå. Alltså det är lite, det är inte trollsk, nästan lite...
Ja, jag får någon slags fantasy-känsla av det hela.
Men den mörka sidan i fantasyn, det är inte Mio min Mio liksom?
Eller? Ja, hur ljus tycker du Mio min Mio är egentligen?
Men det är inte Körsbärslunden då?
Nej.
Ja.
Och sen så kan man titta på bilderna här, de är fina. Det var mycket fjällbilder som kom bra placerat i år. Ja, och lite djur såklart.
Djurbilder, ja, precis.
Ja. Vilket är lite nytt och ovanligt. Men ja, hög kvalitet. Jag har ju suttit i juryn här, så att jag har hållit mig för att sprida det länge. Men nu idag så blev det publikt.
Ja, precis. Och det är 232 deltagare. Jag vet inte om det är flera bilder också per person.
Ja, det var det. För det var nästan 1900 bilder då. Och det som var roligt med det här att det var i storleksordningen 3/4 av dem som deltog signade upp under tävlingsperioden. Så de hade inte och vinnaren är också helt ny. Hade inte gjort en redigering på Wikipedia innan. Nej, så det här var liksom första gången.
Ja, hoppas det blir mer därifrån då. Och sen på mjukvarusidan?
På mjukvarusidan så har vi en liten nyhet för mobilappen till att börja med.
Android? Och,
ja, jag tror det är båda apparna.
Okay.
Alla apparna som den finns på så har det kommit in. Just det, jag kanske skrev Android app där, just det, men det är alla. Hur som helst, på första sidan så byggs ju upp på ett annat sätt än vad huvudsidan gör på desktop och på mobila webben. Så därför har vi inte haft dagens utmärkta artikel i appen på svenskspråkig Wikipedia.
Okej, och det är bara på svenskspråkig Wikipedia också?
Som, ja, nu så fixade jag till det på för några veckor sedan. Eller någon månad sedan. Så att det skulle komma in. Och sen så tog det en stund. Och då under tiden så såg de att ja, de på kinesiska har också förberett för det här. Och vi har glömt att slaga på det. Så de fick också det nu här i dagarna.
Ja. Och appen då, det är som sagt inte så många som använder den. Vad jag vet. Däremot så finns det ju den. När man går in via en webbläsare så har man ofta i mobilvy.
Just det. Men där har den funnits sedan länge.
Där har den funnits, ja. Den är gjord på något sätt.
Ja.
Ja, så har ni appen då, använder den, så har ni numera ut dagens utmärkt artikel också.
Mm.
Var på tiden, tycker jag.
Ja. Sen har vi en annan liten nyhet. Och det berör ju mest de som brukar titta på senaste ändringarna eller historiken. För när man trycker på knappen gör ogjord så kommer det komma en liten som kallas för en tagg. Och det är liksom en automatiserad redigeringskommentar som kommer efter redigeringskommentaren.
Ja.
Som då talar om att ja, den här gjordes ogjord.
Ja.
Och märker ogjord.
Ja, precis.
Och nu har man gjort då så att om det inte är en äkta gör ogjord utan att man börjar trycka på gör ogjord och sen gör andra redigeringar, då kommer inte den här
det taggen
upp.
Det är det som är grejen med när man skriver eller när man väljer gör ogjord, då får man upp redigeringsrutan.
Ja.
Då kan man välja och med det här som man med det föregående inlägget borttaget då. Och just då kan det. Man passa på att skriva någonting om man vill.
Ja.
Och gör man det då kommer det inte att stå märke ogjord utan står någonting annat då eller?
Nej, då kommer inget märke alls bara, utan då blir det lite grann som en vanlig redigering.
Ja. Så det kunde ju faktiskt nästan ha, för att det står ju, redigeringskommentaren kommer upp automatiskt, gjord redigering, bla bla bla, ogjord.
Ja, fast den ändrar jag nästan helt på när jag gör någonting ogjord.
Jo, för det är många som inte gör det. Och då hade det varit fint om det hade stått att ingenting ändrades istället. Eller någonting ändrades, någonting mer ändrades.
Än ja, bara kanske, ja.
Nu har jag rätt igen, Jo. Det är bara att vika ner sig. Det vet du.
Ja, en liten nyhet i alla fall som kanske är lite till nytta. Så. Sen har vi veckans artikel som du har valt.
Ja, just det. Och då har jag valt artikeln om Västermalm i Stockholm. Och i Stockholm finns det inget Västermalm egentligen, utan det är ett namn som har börjat lanseras lite grann som alternativ. Alternativ för del av Kungsholmen eller kanske som alternativ för stadsdelen som omfattar Kungsholmen. Jag vet inte vad den heter faktiskt, den heter Kungsholmen. Men den innefattar mycket mer än Essingeön och sådär. Och då var det så att jag hamnade i den av någon anledning och då fanns det en mall där, en sorts förtydliga mall. Med en fråga, lanserat när och av vem?
Mm-hmm.
Och det såg jag lite som en utmaning då.
Mm.
Det var faktiskt mallen tidlöshet. Men det var det som var frågan. Lanserat när då och av vem? Och det är en sorts mäklarnamn på något sätt då. Byggföretag och sånt är pigga på att byta namn för att man kan sälja något. Det är liksom sen gammalt, oftast ser ju kanske på områden som har ett dåligt rykte eller som inte har så sexiga namn. Som till exempel Saltsjöbaden hittade man på istället för vad det hette, Nässlingen eller sånt. Men Kungsholmen har ett ganska bra rykte, så det är lite konstigt att man vill göra det.
Det är svårsålt.
Ja, eller alltså det blir svårsålt för Västermalm, ja.
Ja.
Men de har ändå haft viss framgång. Och det började med Västermalmsgallerian.
Mm.
2002 byggdes den.
Mm.
Och då tog man fram det namnet då. Och den hade ju dåligt rykte. Den som var innan, det var någon sorts mataffär där med ganska mycket udda figurer som hängde där. Så att det kallades för Lilla Plattan. Men då intresserade man då Västermalmsgallerian och det var en språkforskare som gjorde det som hette Jussi Carlgren. Ofta när det är sådana här alternativa namn och sånt som bara ligger liksom och fladdrar så är det ju svårt att hitta källor. Men här fanns det väldigt mycket. Och det visade sig till, dels då för att den här killen hade tagit fram det då till Västermalmsgallerian. Och det gjorde han på bas av att i början på 1900-talet så var det förslag på att döpa om Kungsholmen till Västermalm. Därför att då hade ju Kungsholmen dåligt rykte.
Aha.
Och Östermalm, då fanns det, i slutet på 80-talet så fanns det både Östermalm och Västermalm. Och då låg det precis till höger och vänster om Malmskillnadsgatan. Och var då en del av Norrmalm. Men sen så införde man Östermalm och tog då hela vägen då, det som kallades, det hette Ladugårdslandet. Och det är klart, ska man bygga över Östermalm så det kanske är svårt att sälja in att de ska bo på Ladugårdslandet om det är direktörer och diplomater och så.
Mm.
Så då sa man att det här heter Östermalm då. Och då började folk då på Kungsholmen och så säga att ja, men då ska vi heta Västermalm. Så det började redan då. Och till och med att det har faktiskt att hela Kungsholmen en gång kallats för Västermalm kanske. För att det finns någon karta som heter Kungsholmen eller Västra Malmen. Så att det finns en mycket historik då till det här.
Ja.
Så det var kul. Det var liksom jätteroligt att liksom läsa på om det här. Jag hade ingen aning. Jag har aldrig reflekterat över att den här galerien heter Västerlandsgallerien.
Nej. Och ändå har du, fast det fanns så många källor, så har du inte staplat 7 i rad på ett påstående här.
Nej, det är...
Du har gjort det snyggt och källbelagt enskilda.
Ja, precis. För det kan man ju också göra. Då kan man ju sprida ut dem. Liksom. Då kan man ju, det står ju samma saker i många av de här källorna. Men det var också kul att hitta de här gamla källorna från 20-talet där man också pratade om Västermalm. Också kul att se den här upprördheten som fanns när man ersatte Ladugårdslandet med Östermalm. Och tyckte att det här har vi etablerade fina... namnet, hur historielösa är vi nu för tiden egentligen och sådär. Och det är det naturligtvis man hör om nu med då. Så man ska byta namn. Och inte minst från mig faktiskt. Jag är fortfarande upprörd över att tunnelbanestation Vreten har bytt namn. Solna strand.
Ja, jag har läst lite grann om det här, fast jag inte redigerat i artikeln. Jag bodde ju bara ett par hundra meter därifrån förut.
Jaha. Så du kände till artikeln sen innan?
Ja.
Ja. Sen det intressanta är också att Svenska kyrkan, alltså det tog inte riktigt skruv där med Västermalm. Men sen så kom Svenska kyrkan och döpte sitt nya församling till Västermalms församling när de slog ihop Kungsholmen och Essingöarna. Och då stämmer det ganska väl. Det är ungefär lika samma område som stadsdelen då.
Mm.
Så att då fick det ju verkligen fäste på något sätt. Och sen då har byggföretagen fortsatt att lansera då Västerlandsterrassen. Jag tror de känner nog mer att det ska vara liksom kanske den västraste delen av Kungsholmen som ska heta Västermalm. För Kungsholmen säljer nog så pass bra ändå självt. Men, och Essingöarna också. Så att det finns inget intresse att byta på allting. Det tror jag inte. Men vi får se hur det går då. Än så länge finns i alla fall en Wikipedia-artikel då. Och bilden som illustrerar artikeln är då den här gallerian. Jag vet inte vad man skulle ha annars. Och då har vi wikifikor, va?
Då har vi wikifikor. Och vi har redan imorgon, som vi glömde att nämna förra veckan, vi har Wikimeet som är på torsdagar mellan 18 och 20. Och det är imorgon och nästa vecka så är det den sista. Imorgon så är det tema bilder och Wikimedia Commons. Så det blir, har man inte full koll på det så kan man kika in så får man hjälp.
Så det är sista för säsongen så att säga, eller för...
Ja, näst sista imorgon då. Och sen sista för säsongen om en dryg vecka då.
Och jag vet inte vad som har anledning till att man startade detta. Jag antar att en sak som ingick var väl corona.
Det var väl lite det. Att man inte kunde göra så mycket skrivstugor i det fysiska. Så nej. Har man kört lite digitalt och lite för också att göra någonting under sommaren.
Ja, precis. Ja, bra initiativ.
Mm.
Och sen är det då... inte så mycket internationellt, så att det blir ingenting förrän på söndag när det är Wikidatasnack.
Då kör vi ett sånt igen på eftermiddagen. 2-4 kan man kika in om man har några frågor om Wikidata. Man får kika in annars också om man bara vill snacka. Men det är det som vi fokuserar på.
Och ni är några stycken, eller?
Vi har senaste gångerna varit runt 5.
Wow.
Så att det har varit ganska stadigt.
Ja, det är bra. Och sen, vad gör ni? Tar ni tag i någonting? Har ni något liksom projekt eller snackar ni bara?
Vi snackar lite allmänt, men vi har ju faktiskt ganska omfattande just nu jobbar på att med riksdagens dokument på Wikidata.
Ja.
Så att alla motioner, propositioner, interpellationer och betänkanden har redan importerats till Wikidata och börjar kopplas ihop. Så att det rör sig om drygt 100 000 objekt. Så där har vi, håller vi på med. Och det är lite grann som, om ingen har någonting annat så dyker vi in i det.
Okej. Ja, och sen så är det då kvinnliga huvudpersoner då, på tisdag som vanligt. Och det är fortfarande sommartid. Så det är 14 till 20. Men det var alla vilka träffar den här veckan.
Sprid gärna våra inlägg i sociala medier så att fler kan se, höra, framförallt kanske höra på oss. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter och heter Wikipedia-podden på alla tre.
Och kom gärna med frågor och synpunkter och tips. Tack för att ni har lyssnat.
Så hörs vi.
Det gör vi.
Hej då.